Min älskade Lorella, jag måste börja med att be om ursäkt för att jag skriver till dig först nu. Det skändar mitt namn att jag inte skrivit detta brev till min mest älskade syster än, nej, 2 månader innan jag satte mig ner för att göra det. Jag saknar dig och det gör även Sigfrid. Den lille byra kan kolla på mig uppgivet när han väcker mig på morgonen. Alltid lika förvirrad över din frånvaro. Han har till och med börjat yla om nätterna i saknad och om jag inte hade ett rykte att bevara hade jag gjort detsamma. Även då vi knappt kände en själ i vår årskull när vi växte upp så hade jag alltid dig vid min sida. Sigfrid är sannoliken inte ett dåligt sällskap, men när han inte kan vila tryggt i din trygga famn blir han ängslig som du mycket väl vet. Att dela saknad med en annan varelse är, trots tvåsamheten, även det en form av ensamhet. Jag vet inte när jag kommer tillbaka. Omständigheterna här är inte fördelaktiga för mitt uppdrag. Människorna i den här staden är fientliga och de få som är villiga att ge information säger väldigt lite. Jag hatar detta ställe. Det är kallt, grått och fullt av illvilliga kreatur. Allt jag kan tänka på när jag går runt Arkhammars gator är värmen i vår herrgård. Men det är därför jag vägrat ge upp hoppet. Jag har lovat dig, Lorella, att jag ska hitta fars testamente. Jag ska göra det oavsett var jag tvingas leta. Om jag så måste gräva upp far ur hans grav för att ta tillbaka vad som är vårt. Innan jag berättar om allt det jag upplevt måste jag fråga dig, Lorella, älskade syster, om din hälsa. Sover du väl? Du har inte nämnt dina brev över det senaste halvåret om din medicin har hjälpt dig. Kom ihåg, kära Lorella, trots stölden av vår arvsrätt, att du är dotter till greve Sedvik de Larrier. Och det kan aldrig statsmilisen ta ifrån dig. Du är grevinna, vare sig du sover i ett enkelt skjul eller ett slott värt en kung. Du ska behandlas därefter. Och ännu viktigare är att du behandlar dig själv därefter. Du kan förlora ditt hem, men aldrig din värdighet. Kräv att fru Salesburg tar hand om dig, för hon har inget hon kan säga emot dig. Du har rank, du har värdighet, och trots hennes bustra sätt är hon din tjänare och inte tvärtom. Vi har inte förlorat vår rank. Att hon låter dig stanna i sitt enkla hus är inte gästfrihet, det är hennes skyldighet. Det är vi som måste agera efter vår rank och position, inte bara för att få tillbaka rätten till vårt arv, utan också för att återställa samhället till sin naturliga ordning. Jag tänker inte stå för det jag ser ute på gatorna, Lorella. Hungriga vagabonder och gatugäng döljer sig bakom varje hörn, och till min stora sorg har jag tvingats döda minst 3 unga män som kommit för nära. Min rapir har kommit till användning oftare än jag någonsin önskat. Men det är inte det värsta. Jag vill inte skrämma dig, Lorella, men jag har ingen här att prata med förutom hunden och jag måste tömma mitt stackars sinne på det hemskheter jag upplevt. Innan du läser följande vill jag att du sitter ner, Lorella. Jag vill att du håller ett glas sherry för att hålla ditt mod uppe och att fru Salesburg är bredvid dig med en kall handduk om din feber skulle bryta ut när du läser det som följer. Lägg undan brevet och följ instruktionerna nu. Läs inte en mening till. Lorella, jag bara ryser när jag tänker på det. Det är så otänkbart för mig att skriva, men jag måste få lätta denna börda från mitt bröst. Jag ber redan nu om ursäkt för de hemska händelser som jag kommer beskriva för dig. Men jag har dragit ut på detta länge nog. En dag, för några veckor sedan, bevittnade jag ett brott som har hemsökt mina tankar varenda natt efter det. Jag hade fått nys om en låda fylld av brev och dokument som lämnas utanför dörren av Arkhammars kungliga bibliotek. Det hade enbart stått Delarier på ett brevpapper under knuten. Mannen som hade berättat detta för mig, herr Schmidt, huvudbibliotekarie och en av de sista ärovärda människorna i denna värld, hade sänt ett brev om detta och jag rörde mig mot biblioteket så fort jag kunde. Herr Schmidt hade begärt att jag träffade honom efter stängning och att jag kom in genom en hemlig bakväg. Herr Schmidt är förståeligt nog väldigt strikt och beskyddande gällande biblioteket, då det är det enda som är kvar av anständighet och propert samhälle i vår värld. Han har vägrat ändra namnet på Arkhammars kungliga bibliotek, trots att kungen inte sett sedan det otänkbara och förmodas vara död. Han har anlitat vakter, nästan en hel armé, för att skydda biblioteket från mörkrets krafter. Men dessa vakter får inte träda in i hans bibliotek, som han insisterar är ett fridens hus för hederligt folk. Och vilket hus! Du har kanske sett den stora byggnaden i din ungdom, Lorella, på våra fridfulla utflykter till staden innan allt föll samman. Åh, vackra dagar det var! så långt bort de verkar vara för mig idag. Biblioteket är ännu mer storslaget på insidan och verkar större och vackrare än även vår egen herrgård. Allt är välstädat och välsorterat. Marmorpelarna skiner som om det var polerade av änglar, och statyer av alla kungens bästa män pryder utrymmena mellan de skyhöga bokhyllorna. Hur som helst, jag märker nu att jag drar ut på tiden, för min själ vill undvika det jag måste berätta. Lådan överlämnades till mig av herr Schmidt, som lovade mig att han inte ens gjort ett försök att ta reda på vad som står på insidan. Jag smet ut från biblioteket, eskorterad av vakter några kvarter tills de återvände till sina poster. Jag såg månen lysa ovan mig då, omfamnad av natten. Varje gathörn i denna stad inger fasa, och varje natt hörs gnagande ljud, gnisslande oväsen, dyster fågelsång och ett och annat sällsynt skrik. Ibland mänskligt, ibland djurlig. Jag har inte vant mig än. Om mina händer inte tvingats bära lådan, som var lätt men otymplig, hade min rapir varit dragen. I min rädsla för att någon av dem som vill oss ont, statsmilisen och våra bittra forna undersåtar, ska ha följt mig, gick jag en drastiskt annorlunda väg, som var till synes irrationell. Jag var dåraktig, för mina villovägar ledde mig till ruinerna vid ytterkanten av Arkhammar. Du har inte sett den, och det är inte en syn jag skulle önska någon värdig människa av stolt blod. Det här är ruinerna, inte bara av slott och herrgårdar som förut stod stolta på Maria-trakten, utan av oss, vad vi står för, vår värdighet. Du var här som barn, men du kanske var för ung för att förstå hur storslagen dessa ställen brukade vara. Trots att smutsen som idag har tagit över vår värld alltid funnits där, var Maria-trakten ett paradis mitt i en helvetes eld. Herrgårdar och slott, utprydda med änglastatyer och varje byggnad krönt med ett krucifix till Guds ära, idag är det bara en ödemark, som ett träsk av tegelsten. Varje krucifix har blivit stulet av smugglare, och varje rum som överlevt fyllt av våldsamma kreaturer utan godhet i sitt hjärta. Allting har fallit samman. Jag rös av rädsla då jag insett mitt misstag. Jag skulle aldrig gått den här vägen, Lurella. Med all säkerhet hade detta brott begåtts även utan min närvaro, men jag hade hellre inte bevittnat det alls för mitt sinnes skull. Av all synd jag bevittnat i mina dagar fast i Arkhammar var detta det värsta jag upplevt. Jag försökte så fort som möjligt ta mig så långt bort ifrån ruinerna som jag kunde, men ett skrik, närmare och högre än alla skrik jag hittills hört på mina nattliga utflykter, distraherade mig. Det var ett hjältskrik från en äldre man. Det var ett rop efter hjälp. Jag sprang instinktivt mot skriket, och bakom en närliggande kyrkoruin hittade jag det otänkbara. En grupp människoliknande figurer, som inte kan ha varit äldre än 15 år, satt hukade över en gråtande man som såg ut att vara 70 år minst. De små barnafigurerna väste åt mannen och klöste på hans ansikte med sina långa, smutsiga naglar. Kära Lurella, jag hoppas verkligen du följt mina instruktioner, för vad jag nu kommer beskriva är så fasansfullt att du kan svimma. Be fru Silsberg hålla dig i handen om du måste. Dessa barn, som betedde sig mer som vilda djur, var helt nakna, täckta av smuts och med ögon svarta som natten själv och hudfärg blekare än mjölk. Tog fram kärvor av glas från marken och greppade tag i dem så hårt att deras händer började blöda och började skära upp mannens buk. De började äta mannens inälvor och kött, medan mannen grät. Jag var i chock. Jag ville fly, men jag var som ett rådjur som blint stirrade på en jägare innan pilen genomborrade dess skinn. Jag stod helt still. Barnen började nu yla som vargar, medan de gjorde sig själv en måltid av mannen som fortfarande var levande. Mannen märkte mig där jag stod framför dem, och han började kalla efter mig. Till min fasa drog han även barnens uppmärksamhet till mig, och det började röra sig mot mig, grymtande och flåsande. En av barnen hoppade på mig, började bita medan jag försökte ta mig ur hans grepp. Jag tappade lådan när jag drog min rapir och lyckades punktera det lilla barnets hud. Odjuret släppte taget. Jag sprang ifrån platsen så fort jag kunde, säker på att de jagade mig, men för rädd för att kolla tillbaka. Efter jag hade sprungit i vad som verkade vara timmar stannade jag, andfådd och yr, och det verkade som jag rört mig flera kvarter bort från ruinerna. Jag kände igen platsen där jag var och gick snabbaste vägen till mitt gömställe. Förstår du nu varför jag inte skrivit till dig? Jag försvarar mig själv inte, men jag ville att du skulle förstå att jag inte velat lägga en börda på ditt bröst mer än de du redan har. Det är endast för att jag inte kunnat undanfly den natten i mina drömmar. Det är endast min ensamhet och min vän och trotjänare Sigfrids ångest och saknad som gör att jag skriver till dig nu. Jag har ingen annan, som jag redan sagt, att erkänna detta för. Om jag vore en starkare och modigare karaktär hade jag inte skrivit ett ord om detta till dig, men jag hade heller inte varit sneaky nog att ljuga för dig. Jag har sökt men inte hittat lådan. Den måste vara där någonstans. Kanske de små kannibalistiska ynglingarna har fört undan den. Det enda jag hittade när jag besökte platsen där jag tappade den för några dagar sedan, denna gång i det öppna dagsljuset, var en knapptorkad pöl av blod och kroppsvätskor och motbjudande kärvor av glas. Jag måste fortsätta leta. Denna låda måste innehålla nyckeln till testamentet. Jag kommer att göra vad som helst för att lokera den. Jag är dock inte vårdslös och oförsiktig. Mina farhågor har förhindrat mig från att leta efter den lådan under nattens täcke, och du vet hur jag känner för att gå ut det här om dagarna. Statsmilisens spioner och agenter för förrädarna Bölme är överallt. De falska prästerna sprider sin dynga till de grisar som vill rulla sig runt i den. De vill smutskasta oss och stoppa oss. Jag kommer skriva tillbaka till dig så snart som möjligt. Jag hoppas att du inte hatar mig för den fasa som mina ord måste ingivit dig. Jag kommer att skriva tillbaka till dig så snart som möjligt. Skriv tillbaka till mig också. Jag har så uppskattat dina brev. Jag hoppas att du inte hatar mig för all den fasa som mina ord måste ingivit dig. Jag är ändå din syster. Och jag tror du håller med mig om att jag inte måste bära på all denna smärta ensam. Vi måste vara ärliga för varandra. Snälla, snälla, beskriv din hälsa i nästa brev. Du kanske märkt att jag bifogat med detta brev en dagbok. Den är från långt innan det otänkbara. Bunden i det finaste lädret med ett boksnöre av riktigt silke och ett hänglås täckt av riktiga diamanter. Det är en gåva från herr Schmidt som hörde om ditt svaga tillstånd och visade stor sympati för ditt välmående. Jag tror det skulle vara bra för dig att skriva varje dag om din smärta, om ditt liv, om vem du var och vem du fortfarande är. Själv har jag enbart dessa brevpapper att skriva på, och jag tänker inte slösa på dem för att skriva till mig själv och inte till dig, min älskade, älskade syster. Från din blodsyster Beata Delarier, oktober 1810.